Jag heter Ulf Kristersson och det här är Medborgaren, Moderaternas medlemstidning. Nu även som podd. Välkomna att lyssna.
Jessica Rosenkrantz föddes i oktober 1987. Hon inledde sitt politiska engagemang i Moderata ungdomsförbundet där hon var distriktsordförande för MUF Stockholm. Hon har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och kom in i riksdagen 2010. Jessica Rosenkrantz är miljö- och klimatpolitisk talesperson för Moderaterna och är andre vice ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott. Jessica Rosenkrantz, välkommen till Medborgaren.
Tack snälla.
Utsläppen av koldioxid i Sverige minskade under alliansregeringen. När den rödgröna regeringen tillträdde så skedde ett trendbrott. År 2017 ökade utsläppen för första gången i Sverige och sedan dess har de fortsatt att öka. Vad beror det här på?
Ja, först och främst, jag är väldigt stolt över det som hände under alliansregeringens tid. Att vi kunde se att utsläppen faktiskt minskade med 20% och tillväxten ökade med 10%. En fantastisk utveckling. Och sen ser vi då att flera år i rad under en rödgrön regering så har utsläppen ökat enligt SCB. Och vi moderater säger ju att i mångt och mycket tycker vi att klimatpolitiken har fokuserat på fel saker. Och det är det som är grundorsaken. Regeringen har ägnat sig åt mer av symbolpolitik och mindre av verklig klimatnytta när man har lagt fram sina förslag. Och vi kan ju se 7 av 8 av regeringens genomförda åtgärder och förslag har dömts ut av olika expertmyndigheter för att de har bristande effektivitet eller för att det är åtgärder som skulle ha genomförts ändå. Så att man kan koka ner det egentligen till att den här regeringen har nog velat väl, men man har inte lyckats genomföra åtgärder som på riktigt sänker utsläppen.
Kritikerna menar ju då att det är ju inte regeringens fel att utsläppen har ökat utan att det beror på att det är en högkonjunktur. Kan liksom duga den där förklaringen?
Nej, den gör ju inte det. För det första så måste vi ha en miljö- och klimatpolitik som alltså inte bygger på att det går dåligt för Sverige. Utan vi måste ju ha en miljö- och klimatpolitik som kan förena tillväxt och hållbarhet. Så det är det första. Och vi kunde ju se under alliansregeringens tid att vi bröt ju det här med det här påståendet om att tillväxt och hållbarhet inte går att förena. Utan då kunde vi se att tillväxten ökade, utsläppen minskade. Så absolut att det går att förena och vi måste ha miljö- och klimatpolitik som funkar oavsett den ekonomiska konjunkturtillståndet så att säga i Sverige. Utan det går ju tillbaka till en bristande effektivitet i regeringens satsningar helt enkelt.
Moderaterna är ett parti som ofta framhåller vikten av att prioritera och vara varsamma med skattebetalarnas pengar. Och ni säger att ni vill ha en kostnadseffektiv miljöpolitik. Och går det verkligen att mäta om varje satsad krona på klimatet ger effekt eller inte?
Ja, alltså det viktiga är att man överhuvudtaget försöker. Och det är ju det vi ser just nu, att regeringen har ju tyvärr inte presenterat några klimatnyttoberäkningar när man har lagt fram förslag. Och från Moderaternas sida har vi sagt att vi vill att regeringen tar fram vad som vi då tekniskt kallar för beräkningskonventioner. Det vill säga hittar en modell för att faktiskt så gott det går försöka beräkna vad kan den här åtgärden ge för minskade utsläpp. Och att man då från regeringens sida när man lägger fram förslag presenterar också då den klimatnyttan som det här förslaget förväntas ge. Så att absolut går det. Vi ser ju det på andra områden när man tar beslut om infrastrukturinvesteringar till exempel. Då har vi ju samhällsekonomiska kalkyler i botten för dem. Men det viktiga är ju att regeringen överhuvudtaget påbörjar ett sådant arbete. För hittills har man ju inte visat något större intresse när vi från Moderaternas sida har sagt att vi måste få sådana här beräkningskonventioner på plats. Och ärligt talat, jag tror att miljö- och klimatpolitiken förtjänar ju den typen av seriositet. Det är ju bråttom om vi vill nå våra klimatmål. Och då har vi inte tid med den här symbolpolitiken eller stoppa upp fingret i luften och hoppas att vinden blåser åt det håll man själv tror. Utan vi måste ha mer på fötterna om vi i tid ska nå våra klimatmål.
Mm. När det gäller just symbolpolitik skulle jag vilja fråga, för det är ju så att i mycket miljödebatten så låter det ofta som att det viktigaste vi kan göra för att minska utsläppen det är att sluta äta kött eller sluta flyga. Samtidigt som vi ser i Sverige att industrins utsläpp har ökat väldigt mycket de senaste åren och globalt står ju basindustrin för 12% av koldioxidutsläppen, vilket då kan jämföras med flyget som bara står för 2%.
Men det pratas ju ofta då om det förstnämnda, om flygandet och köttätandet, men sällan om hur man kan få ner industrins utsläpp. Mm. Hur ska man förstå det där?
Jag tror att det ibland kan handla om en okunskap faktiskt. Det är ju positivt att många är engagerade i klimatdebatten, men fler kanske borde veta var de stora utsläppskällorna faktiskt finns någonstans, att vi får en mer seriös diskussion. Så ibland kan det vara okunskap. Sen tror jag att det hos vissa finns en vilja att bara ägna sig åt någon slags pekpinnar i enskilda människors livsstil och livssituation. Det finns ju många, inte minst på den rödgröna sidan, som tycker att det är ett självändamål att vi ska resa mindre, flyga mindre, åka bil mindre. Från Moderaternas sida kan vi ju säga att det finns ju alla anledningar att säga, ibland välja tåget framför flyget eller ta bussen framför bilen. Men i huvudsak så är det ju inte transporterna som är problemet, utan det är ju utsläppen. Men det finns en förkärlek från vissa i den här debatten att ägna sig väldigt mycket åt pekpinnar och att fokusera på några få symbolfrågor. Och det är därför kanske åtgärderna inte heller leder till sänkta utsläpp i slutändan.
Moderaterna pratar om en nollvision för basindustrin, det vill säga att basindustrin inte ska släppa ut någonting alls. Vilka reformer krävs för att komma dit?
Nej, men det är otroligt viktigt att ställa om industrin. Det står ju för en tredjedel av våra utsläpp. Ett förslag som vi har är ju ett avdrag för industrin, ett klimatavdrag. Där den som investerar i ny teknik som minskar radikalt eller helt eliminerar utsläpp kan få ett avdrag helt enkelt. Det tror vi är ett sätt att stimulera de företag som vill göra en omställning, att det också ska vara lönsamt att göra det. Sen handlar det ju dessutom om god energiförsörjning i vårt land. Det handlar inte bara om industrin, men det handlar om hela Sverige. Vi ser fantastiska exempel som SSAB som vill producera stål utan kol och använda sig av vätgas istället för kol. Och då säger de lite kaxigt att, och möjligen lite tillspetsat, att det är inte tekniken som är det svåra. Vi kan nog göra det här. Men det svåra, det verkar vara att dra en elkabel till Oxelösund. För att vi får inte tillståndsprocesserna. De är inte snabba nog och vi får inte tillstånden. Så här måste ju politiken se till att undanröja de hindren för företag som vill investera i till exempel en övergång från kol till vätgas och el.
En av de sakerna som vad gäller just ny teknik, det handlar ju om CCS, och det vill ni Moderaterna satsa på. Och det är en teknik som går ut på att man, till exempel en industri som släpper ut koldioxid, då när man då släpper ut röken då från industrin så ska man då avskilja själva koldioxiden och sen transportera den långt ner under marken där den ligger och så att säga inte kan skada miljön. Och det låter ju som en mycket bra teknik, men är den möjlig att satsa på? Kan den få effekt?
Ja, alltså CCS och koldioxidlagring är ju jättespännande. Och det kan ju låta lite konstigt kanske i debatten. Det kan låta som att vi inte ska sänka våra utsläpp utan vi ska bara lagra dem. Men det är ju inte det som är fallet, utan vi har vissa exempel på utsläpp från industrin som helt enkelt inte går att minska. Till exempel om du producerar cement så uppstår det rent naturligt koldioxid ur den kemiska processen. Och hur mycket man än vill så att säga så sker det automatiskt. Och då till exempel, då är koldioxidlagringen ett utmärkt komplement till allt annat som vi gör på andra områden för att sänka utsläppen. Och så koldioxidlagring, FNs klimatpanel säger att det är en förutsättning om vi ska nå våra klimatmål att vi använder CCS som en metod av flera. Så absolut funkar det, men jag skulle säga att Sverige ligger lite efter. Vi ser att Norge till exempel ligger före. Den här regeringen har inte varit så jätteintresserad av att titta närmare på koldioxidlagring. Så att där har vi från Moderaternas sida drivit på för att här behövs mer forskning men också stimulera att få igång både testanläggningar och konkreta projekt.
Mm. Moderaten Johan Hultberg initierade en riksdagsdebatt mot Isabella Lövin och pratade just om det här med CCS och koldioxidlagring, och hon svarade i princip så här att ja, nej, jag är väl ingen motståndare till CCS, men vi har pumpat in massa pengar här på EU-nivå och vi har ändå liksom inte sett att det har kommit igång någon testverksamhet. Är det så? Är det svårt att faktiskt komma till skott? Liksom, ger det faktiskt klimatnytta att satsa på det här?
Jo, man kan väl säga att om man säger att man inte är en motståndare så kanske det uttrycker ungefär liksom offensiviteten i liksom viljan från regeringen att närma sig de här frågorna. Svaret blir nästan som jag sa innan, att man har ju knappt försökt från regeringens sida att faktiskt få igång projekt och testanläggningar. Och det är klart att jag tror att Isabella Lövin behöver läsa FNs klimatpanelens prognoser ännu bättre och se att det är alltså en nödvändighet för att nå våra klimatmål. Och då måste Sverige bestämma sig för hur får vi en samlad strategi? Hur får vi en myndighet med ett helhetsansvar? Hur kan vi göra som Norge till exempel att få det här samlade ansvaret? Hur kan vi visa industrier som vill satsa på det här att Sverige tror på det, att politiken tänker stödja det?
Vi ska övergå till att prata om vägtransporter och flyg. Och i princip alla utsläpp från transportsektorn kommer ifrån vägtrafiken. Och där står personbilarna för ungefär 65% av utsläppen och de tunga transporterna, lastbilar och så vidare, står för 21%. Hur vill Moderaterna få ner de här utsläppen?
Här krävs ju en bred palett av åtgärder naturligtvis. Dels så handlar det om elektrifiering, dels handlar det om biodrivmedel. Det är väl egentligen de två benen vi kommer vila på i framtiden när vi ska ställa om transporterna. Och på elsidan så handlar det ju om spännande projekt som elvägar till exempel, som nu testas utanför Gävle men också utanför Stockholm och Arlanda med olika tekniker. Dels luftburet, dels skenor i marken. Det kan ju vara en fantastisk möjlighet för tung industri som inte riktigt fungerar med batteritekniken så länge. Och inte minst på matarsträckor. Att faktiskt lastbilar som går på el och är helt fossilfria helt enkelt. Så där har vi länge velat se en strategi från regeringens sida. Hur vill man få på plats fler elvägar i Sverige? Men det handlar också, och inte minst på personbilsidan, om en laddinfrastruktur som inte bygger på samma sätt som elvägar på kontinuerlig laddning, utan att du laddar din bil ungefär som när du tankar din bil idag. Att vi får ett system för laddstolpar längs med våra vägar. Mm. Och hela elektrifieringsfrågan, det är ju en fråga lite om hönan och ägget. Alltså många vill ju köpa en elbil, särskilt när vi ser att de blir billigare kanske över tid här. När det inte bara handlar om en dyr Tesla längre, utan om Volvo och andra som tillverkar mer liksom, prisvärda modeller. Men vågar man köpa en elbil förrän det går att tanka den eller ladda den? Så där har ju politiken ett ansvar att bygga ut en laddinfrastruktur. Och vi har ju i vår budget, den budget som gäller nu för övrigt, har vi en satsning på laddinfrastruktur längs med våra vägar från Moderaterna och Kristdemokraterna. Så det är ju elsidan, sen har du biodrivmedelssidan. En genomsnittlig bil i Sverige har en livslängd på 17 år. Så även om vi alla köper elbilar om ett antal år, så kommer det fortfarande rulla en massa bilar med förbränningsmotor på våra vägar. Och då är ett sätt att blanda in biodrivmedel i tanken för att ändå sänka utsläppen från de bilar som finns idag. Och då finns det krav på reduktionsplikt, eller det finns en reduktionsplikt med krav på inblandning av biodrivmedel. Den är jättebra, vi står bakom den. Men den gäller bara nu ett par år framåt. Och från Moderaternas sida vill vi se en långsiktig bana till 2030. Så att inte minst de som ska producera biodrivmedlet vet att det finns en efterfrågan om på vilken nivå den kommer ligga.
Vi ska uppehålla oss just kring elektrifieringen. Du pratar om att Moderaterna har ju avsatt pengar för liksom laddinfrastruktur i budgeten. Det som många har varit ute och varit kritiska mot, framförallt företrädare för regeringen då, att de tycker att varför tar då Moderaterna bort det här stödet som man hade förut, att ladda hemma stöd när man kunde få 10 000 kronor för att typ bygga en laddstolp i garaget. Tycker de att varför gör Moderaterna så då om man vill satsa på laddinfrastruktur?
Ja, alltså ganska många experter har ju kallat ladda hemma stödet för ett fiasko. Därför att ganska lite av de pengarna som var avsatta har faktiskt betalats ut. Det vill säga av någon anledning så var det ett ganska svalt intresse faktiskt för att göra de här investeringarna och använda de här pengarna. Dels har ju myndigheterna kritiserat både det här stödet och flera andra för att vara åtgärder som ändå hade genomförts. Det vill säga det är fel prioritering av skattebetalarnas pengar. Det gäller att ladda hemma, det gäller stora delar av klimatklivet och det gäller en rad andra satsningar. Så vad många däremot har framfört och som vi har valt att prioritera istället, det är just den här infrastrukturen längs med våra vägar. Att det faktiskt finns en tillförlitlig laddinfrastruktur där. Det tror vi är en klokare prioritering av skattebetalarnas pengar.
Mm. Vad kan man säga om det där klimatklivet? För det var ju den satsningen som bland annat innebar att man kunde få ersättning för att gå klimatterapi och liknande. Vad fanns det för satsningar där som ni var kritiska mot?
Ja, nej men visst. Ladda hemmastödet har vi varit inne på nu. Det är ju ett exempel med ganska svalt intresse och kanske åtgärder som hade genomförts ändå. Klimatångestterapin är väl kanske det yttersta exemplet på hur fel det kan bli när man vill någonting väl men lägger pengar på åtgärder som helt uppenbarligen inte är vad politiken borde prioritera. Det finns fler sådana exempel, men det där är väl de två tydligaste kanske.
Idag i Sverige så är maxvikten för lastbilar 60 ton. Men Moderaterna har ju pratat om att Sverige ska tillåta längre och tyngre lastbilar. Mm. Och man har ju tittat på att det skulle kunna, viss forskning visar på att om man då ökar på den med kanske 10-20 ton så kan man få ner koldioxidutsläppen. Varför skulle just tunga lastbilar leda till en minskad utsläpp? Finns det verkligen stöd för det?
Ja, men det här är ju en sån här lågt hängande frukt som politiken verkligen borde ta sig an. Vi kommer ju att försöka i Sverige bygga ut järnvägen och rusta upp järnvägen. Och Moderaterna står bakom ganska stora satsningar på det området. Men vi ser också att järnvägsräls kommer aldrig kunna dras in i varje skogsglänta, in till varje skogsbruk. Utan där är det lastbilen som är liksom det enda som är möjligt. Och inte minst för skogsindustrin så kan vi ju se att om de kan packa en trave till, som man brukar säga, eller få mer virke ombord på sina lastbilar, då kan man producera mer till en lägre kostnad, men också få lägre utsläpp när det går färre lastbilar på våra vägar men som producerar samma mängd gods. Så det är en fantastisk möjlighet både för att sänka utsläppen och för att få upp lönsamheten i en svensk åkerinäring som också många gånger går på knäna. Så att det är en win-win egentligen. Och vi kan se vårt grannland Finland som också är stora på skogsindustri. 2013 redan tillät de tunga lastbilar. Och sen dess har vi utrett och diskuterat och gjort som vi alltid gjort i Sverige. Dragit saker i långbänk. Och faktum var att när alliansregeringen förlorade makten tyvärr, så fanns en färdig utredning i princip som den rödgröna regeringen bara kunde ha tagit tag i och på en gång infört tunga lastbilar. Men det där har dragit ut.
Flyget står idag för cirka 2% av de totala koldioxidutsläppen. Och i Sverige står inrikesflyget för 1% av utsläppen. Moderaterna har ju pekat ut liksom mer biodrivmedel i tanken som ett sätt att få ner utsläppen. Hur ser du på möjligheten att långsiktigt kunna ha kvar flyget som viktigt för Sveriges tillväxt och möjligheten att resa i vårt avlånga land och å andra sidan kunna minska flygets utsläpp?
Ja, men vi brukar säga att huvudsyftet är ju inte att människor ska flyga mindre utan flyga grönare. Och hela flygdebatten har ju blivit väldigt skev på så sätt. Att det regeringen gjorde var att införa en flygskatt som slog direkt på avstånd och på själva biljettpriset. Men inte hade någon miljöstyrande effekt egentligen. Och vi ser ju från Moderaternas sida att vi måste sänka utsläppen från flyget. Det är otroligt viktigt. Men vi måste också värna tillgängligheten i ett land med långa avstånd, långt till kontinenten, långt från många marknader och så vidare. Så vad vi säger är, och vad vi har krävt länge, är ju att regeringen snarare skulle titta på bränslefrågan. Vi har riktat 2 tillkännagivanden, som det heter på sån här byråkratsvenska, men liksom 2 uppmaningar från riksdagens sida till regeringen. Hur kan vi få mer biobränslen i flyget? Och nu äntligen har ju en sån utredning kommit. Tyvärr har ju den på grund av Maria Wetterstrands olika aktieinnehav och annat kommit att handla tyvärr om delvis liksom andra saker, men själva grundansatsen i utredningen välkomnar vi. Vi vill ha mer biodrivmedel i flyget. Och då behöver vi ha, tror vi, en motsvarande vad vi har på vägsidan, en reduktionsplikt som kräver inblandning av biodrivmedel, som är låg inledningsvis, för man ska veta att det finns inte så mycket produktion idag, men som successivt trappas upp över tid. Sen är ju eltekniken också väldigt spännande på flygsidan, och det görs väldigt många spännande försöksprojekt där allt ifrån EUs forskningsavdelning inom flyget till olika bolag som själva är inne i det här bedömer att om bara ett par år så kan vi ha såna här modeller på plats. Och det är klart att det kanske inte handlar om flygningar från Stockholm till Australien i första hand, men inrikesflyg och inom Europa flyg till exempel. Där gör många experter bedömningen att det är fullt möjligt med el också.
Avslutningsvis, Jessica Rosencrantz, vad tror du är det viktigaste för att partiet ska stärka sitt förtroende i de här frågorna?
Jag tycker att när Ulf Kristersson tillträdde som partiledare så signalerade han väldigt tydligt att han vill att det här ska vara en mer prioriterad fråga för Moderaterna än vad det kanske har varit historiskt. Jag tycker att vi har gjort ett stort arbete hittills. Min företrädare på området, Maria Wallmer Stenegard, tog fram en ganska gedigen rapport med många konkreta förslag. Jag tror att vi i grund och botten ska fortsätta på det viktiga arbete som Ulf och Maria har byggt upp. Och sen tror jag att vi kan tillföra någonting som behövs i miljö- och klimatdebatten. En röst för de som dels är hoppfulla, som faktiskt tror att det här går att lösa, som inte bara pekar på problemen utan också på möjligheterna. Vi ska inte vara naiva, men vi ska heller inte måla världen bara i dystra färger. För jag tror att det finns de som tycker att vi alla ska klä oss i säck och aska istället för att vara hoppfulla. Och det tror jag blir väldigt fel. Jag tror att det leder till det vi ser i Frankrike med gula västar eller protester i USA tidigare. Att människor vänder sig mot klimatpolitiken. Och då gör man inte klimatpolitiken en tjänst. Utan vi kan vara förnuftets röst som säger att vi ska hitta en väg för att sänka utsläppen och värna vårt välstånd. Som visar på alla goda exempel som sker just nu. Och at the end of the day se till att leverera en politik också som understödjer det. Som gör det möjligt för industrin och våra transporter och för människor att ställa om.
Jessica Rosenkrantz, tack för att du medverkar i Medborgarens podcast.
Tack.
Tack för att du lyssnar på Medborgaren, Moderaternas medlemstidning i podcastformat. Jag som gör programmet heter Erik Blom. Du får gärna höra av dig till mig med synpunkter, frågor eller tips på gäster. Du når mig lättast på erik.blom@moderaterna.se. Ansvarig utgivare är Per Rosenkrantz.